Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Synes du regnskap tok mye tid og førte til mye frustrasjon I fjor? Med regnskapsprogrammet Fiken får du et språk du forstår, automatisk utfylling og innsending til Altinn, samt en app som tolker kvitteringene dine for deg. Velg noe enkelt I år. Vi hjelper deg med overgangen. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører Hodeskallen fra Banda og Svarttrost. Dette den første av fem episoder, og jeg heter Sindre Leganger. Sommeren 2014 blir en hodeskalle finnet I en nypløyd åker på grensa mellom Norge og Sverige. Hvem det, og hvorfor havna hodeskallen der? I over ett år har vi I Svarttrost samarbeidet med det svenske produksjonsselskapet Banda for å finne ut av hva som har skjedd. Det vi fant tok oss inn I en verden av organisert kriminalitet og enkeltskjebner, inn I en historie som strekker seg fra Polen via Sverige og over grensa inn I Norge. Thomas Henley har regi på serien, og Kari Hesthamar forteller.
Det finnes et uttrykk på polsk, Szary Człowiek. Det betyr den grå mannen. En grå mann en gjennomsnittlig mann. Et anonymt ansikt I mengden. Glemt, oversett, en slags skygge. Europa full av disse grå mennesker, som drar av gårde på korte og lange reiser. Der målet ikke en storbyferie eller strandliv, men å tjene penger til et bedre liv. Stort sett hverken ser eller hører med dem, med mindre noe helt spesielt skjer. At skjebnen rammer så hardt at de trer ut av massen. I denne podcasten skal du få høre om en av disse mennene. En mann som like gjerne kunne vært glemt for evig og alltid, hvis det ikke hadde vært for to soppplukkere som var ute på tur. Episode 1. Et ansikt tar form. Ved første augekast skjer det ikke stort I Nesinge, ei bittelita svensk bygd, 10 minutter sør for grensa til Norge. De fleste av de knapt 300 innbyggerne her kjenner hverandre. Hvis du stopper opp og hører nøye etter, kan du høre det låga suset fra E6. Motorveien som går rett gjennom de svenske skogene og som strekker seg fra botten av Sverige og inn I Norge. Det svake suset blir av og til brutt av kirkeklokker som ringer, eller en bonde som starter traktoren sin for å pløye jordet. Ellers rusler dagene stille av gårde.
Det inget ställe man som man bara åker till, utan du måste ha varit där och rekat.
Rätt lugnt och stilla. Jordbruksområde. Det hände ju inte så mycket I Näsingen på det viset. Det en rätt lugn och stilla plats.
Sommaren 2014 var Evelina Jonas fortsatt kärraster. Samman med den vesle hunden sin Aston, en overivrig och energisk terriermix, hade de dratt till sommarhuset sitt I Näsingen. Där I den stekande solen kom Evelina sig långsamt till häkten igen efter en nyretransplantation.
Ja. Det var jätteskönt att bara komma tillbaka till livet ute på landet där det var lugn och ro.
Evelina som var 24 år på den tiden tillbrakte det mesta av sommaren med att kika på fallskärmhopparna som dalte ner från små bråkete propellfly som hade tagit av från den vesle flygplatsen på den andra sidan av åkern. Hon fästade blicket på människor som stupte som vängelösa fåglar genom luften. Helt til fallskjermen ble utløst. Men så prøvde å ikke klø på stinger som skulle gro etter operasjonen. En morgen, morgen den 24. august for å være helt eksakt, bestemte Evelina Jonas seg for å ta I utflykt til en foss Jonas hadde sett på en av de mange gåturene sine.
Det var en söndag.
Vi skulle ut och, i och med att det var augusti, så skulle vi ut och plocka svamp.
Och jag tänker att det var ju bra väder.
Plötsligt såg det något lyst runt som stack upp från gräset.
Så jag kommer inte ihåg om det var jag eller Evelina som sa att där är Astons boll långt, långt ut. Men insåg jättesnabbt att det där var inte en boll, utan det där var ett människokranium som låg där.
En hovedskalle, glatt och kvit, mitt i åkeren som strakte sig ut framför sommarhuset där. Den var nästan intakt. Bara den nedre käven manglade.
Det var så ofattbart.
Det var ingen känsla av hastverk eller dramatik i luften.
Vi tog och ringde polisen och sa ju det att de skulle skicka ut någon, men att det mest sannsynligt var det ett sälhuvud. Och det förstod jag att det var det ju inte. Och jag tror vi väntade nästan 2 timmar på polisen, för de käkade pizza och det först. De tog ju inte det här på allvar.
Antagligvis hade Evelina och Jonas snubblat över en bit av Sveriges historia.
Vår första tanke var ju att det här är nog ingenting, utan det här är någonting som är jättegammalt. För att det var ju ingenting på det som var någonting av köttrester kvar. Det var ju bara ett helt rent kranium. Det fanns inte en liten uns av någonting kvar på det. Så därför tänkte vi ju att ja, men det är väl sen 1700-talet, inte vet jag, men jättegammalt i alla fall, tänkte vi.
För 300 års tid sedan gjorde Karl den 12:e Näsinge berömt ett litet ögonblick. Det var här han och männen hans släpte 40 ton tunga skip över markerna på väg mot slaga i den nordiska krigen. Kanske denne hovedskallen tillhörde en av soldaterna, död av utmattelse eller en kula från ett norsk gevär. Evelina och Jonas spiste nista sig på terrassen mens de väntade på att politiet skulle komma och hämta skallen och ta den med sig till ett eller annat museum. Etterpå lade sig ner för att sola sig. 2 timmar gick för ett par politibetjenter omsider dukade upp. De spurte om Evelina och Jonas hade en bøtte de kunde kvälva över skallen.
Och sen satte cirkusen igång, kan man väl säga.
Brått blev sommaridyllen brutt av helikopter som roterade i luften, och etterforskare i kvite, tynne vernedresser fyllte jordet där bøtta stod kvälva över hovedskallen. Politiet kunde fortelle att skallen inte var från en flera hundra år gammal fallen soldat. Selv om det inte var hudrester på den, var den av nyare dato. Politiet lurte på om den kunde ha varit där i en 5 års tid. Men för de som bodde i Näsinge gick inte denna tidslinja upp. Bare 2 veckor tidigare hade en bonde slått graset på akkurat detta jordet som nu blev stängt av med blå och kvit polititejp. Han ville väl ha sett hovedskallen, eller knust den med traktoren. Snart var journalisterna på plats. TV-team rapporterade från åkeren i Näsinge, och Jonas och Evelina började lura på vad som egentligen hade skett här.
Och då började tankarna komma att har det hänt under tiden vi har bott här?
Jonas var ingen detektiv, långt därifrån. Han var bilförhandlare. Men han klarte inte att rista av sig minne om något som hade skett någon få veckor tidigare. Omtrent samtidigt med att bonden slog graset på jorden där hovedskallen blev funnen.
För 2 veckor sedan innan eller något sånt där, så vaknade jag på natten av att en baklucka smälls igen tämligen hårt. Och sen kör en bil iväg. Och jag blev väckt av det här, så att dels mitt ute i ingenstans. Jag låg kvar och lyssnade och allting sådant. Sen fortsatte jag sova. Tänkte inte så mer på det.
Jonas fortalte politibetjenten allt detta. Om bagageluka som slog igen och bilen som körde av gården. Han hade till och med sagt att på grund av jobben sin så kunde han fortälla nöjaktigt vilken bil som hade stoppat utanför vindäga hans den natten.
Det var ju någon äldre typ av bil, som en, just när man har bakluckan på en 940 eller 740 eller något sånt där. En sån äldre bil var det. Och det var den typen av klang när plåten slår igen.
Men politiet trakk på skuldrene av historien, og ingen meldte den videre opp i systemet. Utifra tilstanden hoveskallen var i, arbeidde politiet med teorien om at den hadde lege på jordet i Nesinge i cirka 5 år. Eller hadde den det? Politiet spurte aldri noe mer om lyden av bagasjeluka som slo igjen. Vekene, månedene og åra rullet videre. Jonas og Evelina slo opp, skilde som venner og flyttet i ulike retninger. Fortsatt var det ingen som visste hvem sin hoveskalle de hadde funnet. Dette er Sten Rune Timmersje. Før Sten Rune pensjonerte seg i mars 2022, arbeidet han i 17 år i avdelingen for alvorlige kriminalsaker. Da han gikk av med pensjon, lå det 6 uløste saker igjen på pulten hans. En av dem var den såkalte Nesingemannen. Nå setter han hjemme på kjøkkenet sitt i et enkelt rekkehus, ikke langt fra Nesinge.
Skal vi sitte her, Stine? Ja.
På veggen henger familiebildet. Det er blonde gardiner i vindauga, og kaffen er nytrekt. Sten Rune er en høg og stillfaren mann med bukkeskjegg og uten hår på hovedet. En liten chihuahua som han passer for naboen, setter og slikker på noe ved føttene hans. Mens han finner fram brillene sine og kobler opp laptopen. Sten Rune viste fram en powerpoint fra Åstaden, fra sommeren 2014, utenfor Evelina og Jonas sitt feriehus.
Litt powerpoint, ja. Da skal vi se. Der har vi da fyndplatsen.
Sten Rune peker på knekte ribben på en slide.
Her er det noen treben, der er det noen treben. Ja, så det, liksom, det går ikke å se mer enn så.
Det er vanskelig å skille ribbeina på fotografiet fra røtter og løse greiner i grøfter der de ligger strødd.
Ja, det var bløtt. Det var, ja, du ser jo det vatten i her. Det er ikke...
Evelina og Jonas hadde tidligere fortalt om vilsvina som tordna ut av skogen omtrent på slaget klokka 9 hver kveld, og imitert lyden de laget. Sten Rune og resten av politiet antok at det var vilsvin som hadde tatt med seg hoveskallen fra den fuktige grøfta og ut på det åpne jordet.
At kraniet hittades på ett ställe og at resten av kroppen hittades då inte långt därifrån men ändå en liten bit. Det, teorin när det gäller det, det är ju att det har varit något djur som har varit där och flyttat på kraniet så att säga.
Og at den nedre delen av kjeven hadde ramlet av på vegen. Og det var denne kjeven med tenner som gav Sten Rune det første sporet.
Det som var interessant med dette, det var jo at han hadde en lagning. Og den ser du der. Teknikerne sa at den var trolig gjort i et østland. Så då hade vi en riktning i alla fall. Och den var lite klumpig. Det var ingen amalgam. Lagning, utan det var en plastlagning, så att den var hyfsad modern ändå.
Sten Rune fortäller att mannen trolig var naken på dödstidspunktet, fordi de aldrig fann klær, eller rester etter klær, i området där skelettet hans låg strødd. Sten Rune klickar sig vidare i powerpointen och viser fram ett makabert bilde av det vesle som var igen av hud på Nesingemannen sine fötter.
Här har vi då fot, den foten som anträffas. Och där är vävnad då som man kunde ta DNA på den vävnaden eller ifrån den. Det hade säkert gått att få ifrån benen också, men då underlättades det genom att man kunde ta den vävnaden på foten där.
Så, vad hade Sten Rune? Han hade ett sätt med tänder med dåliga fyllningar och en DNA-pröve tagit från hud som var igen på den vänstra foten. Likevel stod han igjen uten noen svar, uten navn og identitet, og uten svar på hvorfor hoveskallen til det som trolig var en østeuropeisk mann i 40-årsalderen havna i en åker ved grensa til Norge. Så, Hvor stille og fredelig er det egentlig i Nesinge? Hør mer etter pausen.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Det går mange rykter om det gamle mentalsykehuset på Lier. Det fortelles om forferdelige eksperimenter og metoder.
Den ble jo tatt inn på den slaktebenken og bindt fast. Begynte de her å borre.
Mennesker som levde under uverdige forhold.
Det er farlig å si ordet tortur, men som på en måte, da jeg var inne og snakket med noen som lå i belteseng for eksempel, så har man liksom en sånn opplevelse av at nå er jeg en type torturkammer.
Og hundrevis av grusomme skjebner.
Det er helt forferdelig. Dette har jeg gjort, altså. Dette har jeg vært med på. Det er helt jævlig.
Men hva var det egentlig som skjedde på Lier sykehus? Hør mentalsykehuset i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
En av de andre uløste sakene Sten Rune ble nødt til å leie hjem på pulten sin da han pensjonerte seg, er et drap som skjedde bare en mil unna sommerhuset til Evelina og Jonas. Dette var tilbake i 2002, 12 år før Evelina og Jonas snublet over hovedskallen. På en parkeringsplass ved Samfunnshuset i Hogdal fann et par tyske turister det brente like av en asiatisk mann. Politiet hadde jobbet med en teori om at den brente mannen kunne ha blitt drept i Norge og transportert inn i Sverige. Hadde det samme skjedd i 2014 i Nesinge? Og var de to dødsfallene knytt til hverandre? Og så, tidlig om morgenen den 21. august 2014, bare 3 dager før Evelina Jonas fann hoveskallen, dukket 4 svartkledde menn med balaklava opp under et pokerslag på Samfunnshuset i Hogdal. Samme sted som det brente like ble funnet 12 år tidligere. Pokerspillerne, som stort sett var nordmenn, ble ranet med våpen, og fortalte senere til politiet at de 4 ransmennene hadde hatt østeuropeisk aksang, og at de hadde strippet dem for lommebøker og klokker før de flyktet ut i sommernatten. Mennene ble aldri tatt. Var noen av disse hendelsene knyttet til hoveskallen på jordet? Og til Norge? Hvis du er i Nesinge, er det vanskelig å ikke tenke på grenser som ligger så nær, og at den kan ha spilt en rolle i hva som enn hadde skjedd her. I starten av 2016 hadde det ikke skjedd noe mer rundt Nesingemannen-saken. Sten Rune klødde seg i hovedet og kom ingen vei. Det var som den gamle gåta som går cirka sånn. En naken mann ble funnet død i en ørken. 2 mil til høyre for kroppen hans er klærne hans. 2 mil til venstre for kroppen hans er det en klippe. I handen har han et strå. Så, hvordan døde han? Svaret er at han var i en luftballong med vennene sine, og da det holdt på å krasje i klippa, tok han av seg klærne for å lette vekta. Etterpå trekte de strå om hvem som skulle hoppe, og resten er åpenbart. Men ingenting med Nesingemannen-saken var åpenbart. Gåta skulle vise seg mye vanskeligere å løse. Verken hoveskallen eller beinet viste tegn på brutal vold. Så ideen om at denne mannen kunne ramle ned fra himmelen i et fallskjermhopp kunne utelukkes. Og spørsmålet om hvem denne mannen var, identiteten hans, sto også ubesvart. Men hvis Sten Rune ikke kunne finne ut hvordan mannen døde, kunne han i det minste finne ut hvordan han så ut. I april 2016 tok han kontakt med rettsmedisinske eksperter i Liverpool.
Yes, I was contacted by one of the police officers from the police force involved.
Caroline Wilkinson är brittisk antropolog och professor vid John Moore Universitetet I Liverpool och mest känd för arbetet sitt med rättsmedicinsk ansiktsrekonstruktion. Det var Caroline Sten Rune kontaktade för att få ett ansikt till mysteriet sitt.
We actually went out to Sweden to collect our data and to do analysis of the remains in situ at the police mortuary.
Tillbaka I England startade Caroline arbetet. Hon såg efter små detaljer som kunde hjälpa henne med att laga ett bild av hur näsingemannen kunde ha sett ut.
So the more unusual idiosyncratic things there are in a skull, the more likely you are to be able to make it personal and characteristic to them. So anything unusual about, you know, dentition, any trauma or disease that's apparent in the face.
Heldigvis for Caroline hadde näsingemannen också distinkte drag.
There was some kind of signs of mild kind of disease on him and certainly some trauma as well. So he had got broken nasal bones and a broken left cheekbone as well.
De brekte kinnbeina og nasen hadde grodd skjevt.
He had very bad dental care. He'd lost some teeth, he had wonky teeth. He would have had quite a characteristic dental appearance as well.
Dette var åpenbart en mann som hadde fått ulike slag mot hovet, konkluderte Caroline.
That could mean that they're a person who has been involved in a number of fights, or it could be somebody who, you know, works with horses. You know, there may be a number of reasons why you get the same end result. But all of it kind of added up to somebody who wasn't really looking after their teeth, had a number of quite significant trauma to the head, and was missing and found dead. So that all of those things don't suggest a great narrative to someone's life.
Efter många timmars arbete kunde Caroline omsider lasta upp ett svartkvitt bild av näsingemannen och maila det till Sten Rune Timmersjö. På skärmen hemma I Sverige dukkade ett nästan förvridd ansikte upp. Som om mannen framför han hade fått bank gentatte gånger och allt hade grodd skevt.
Äntligen ett ansikte. Det var liksom reaktionen. Det var ju det som var, tyckte jag var intressant. Att vi hade fått ett ansikte på hur han kunde se ut. Och det här var ju han. Det vet vi ju. Så då blev, det var jättebra.
Med hjälp av Carolines rekonstruktion kunde det svenska politiet nöste vidare I vem mannen var. De visste att näsingemannen var runt 40 år gammal, trolig från Östeuropa. Han hade tänder fulla av amatörfyllningar som indikerade fattigdom. Han hade knäckt nase och ett gammalt brudd I ett kinnben som antydde ett liv där det var våld involverat. Eventuellt ett liv fyllt av olyckor. Sten Rune publicerade svartkvitt bilder av näsingemannen den 24 augusti 2016. På dagen, 2 år efter att Evelina och Jonas gjorde sitt makabre fund. Och nog en gång blev det stille. Ingen kom och sa, ja, det är min äkta man, bror, far, vän, onkel. På samma tid som bilder av näsingemannen blir publicerat är det en auktion I full sving. 700 mil undan I en liten by norr I Polen.
No I ja przyleciałem dzień przed aukcją. Rano poszliśmy, udało nam się wygrać tą aukcję. No I tak naprawdę tutaj przyszedłem po południu.
Det var ikke mynter eller maleri som skulle auksjoneras bort. Det var en liten leilighet I centrum av Drawsko på Morski. En historisk småby med gamle vakre hus och östeuropeiske blokker I skjønn forening. Mannen du hører i bakgrunnen, heter Robert. Robert vokste opp i Drafsko på Morske, men hadde flyttet til England. Han ville gjerne ha et kryp inn for seg og familien, der de kunne bo når de var tilbake på ferier et par-tre ganger i året. Det var Robert som fikk det endelige tilslaget. Han klarte å få prisen ned med en fjerdedel fra det leiligheten lå ute for. Men gleden over kjøpet forsvann fort da han kom inn i leiligheten for første gang. Det vesle som var igjen av møbler var gammelt og flekkete. Parkettgolvet var bortimot rev opp med røttene, og det hang en eim av kloakk i lufta. Søppel overalt, på kjøkkenet, i stova og på badet.
Wszystko takie stare jeszcze, takie jak wiem, z lat 50-tych, 60-tych, nie wiem, może nie 50-tych. W sumie byłem młody, to nie pamiętam, ale może to były lata 70-tych.
En av Roberts sine nye naboer kunne fortelle at leiligheten hadde tilhørt en mann som hadde forsvunnet for noen år siden. Ingen hadde sett han på lange tider. Han var borte vekk. Og før namsmannen kom inn i bildet, altså instansen du får på nakken hvis du skulder penger og ikke kan gjøre opp for deg, hadde bror til den forsvunne mannen brukt den forlatte leiligheten til høglytte og kaotiske fester, som varte til langt inn i morgentimene.
Oficjalne zgłoszenie mieliśmy 18 sierpnia 2015 roku. O zaginięciu mężczyzny zawiadomił bratanek.
Stemma du hører er Karolina Syk fra politiet i Drafsko. Den 18. august 2015. Litt over ett år etter at Evelina og Jonas fant hoveskallen på grensa mellom Norge og Sverige, fikk hun inn en etterlysning. En mann ved navn Adam var meldt saken av en slektning som lurte på hva som ville skje med leiligheten hans om de hadde rett på arv. Ingen i familien hadde sett Adam på ett år, men det var først nå det ble meldt til politiet. Karolina begynte å se nærere på forsvinninga, sammen med sjefsetterforsker Marcin Krawczyk.
Nie, to troszeczkę inaczej wyglądało. Ustalaliśmy, co mogło się z tym panem wydarzyć.
Karolina fortäller att de begynte å lete i fengsel, på sjukhus og i lister over sakna menneske. Og at de fikk en uoffisiell informasjon om at mannen sist var sett i Sverige.
Na terenie Szwecji. W takich sytuacjach kontaktujemy się z sekcją współpracy międzynarodowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szwecji. De beslagla en genser og en barberhøvel fra mannen sin leilighet og sendte det til rettsmedisinsk i Warszawa, der de fikk fram en DNA-prøve. For å være på den sikre siden, tok de også en DNA-prøve fra broren som hadde festet i den forlatte leiligheten.
Porównaniu materiału genetycznego i że oba kody są do siebie bardzo podobne.
Och så fortell Karolina i januar 2017, efter några år med klönet och komplicerad kommunikation med svensk och norsk politi via Interpol och Europol, fick politiet i Drafsko sammanlikna DNA från barberhövelen och genseren i Polen med DNA från hoveskallen i Nesinge.
No i po porównaniu w laboratorium okazało się, że kod DNA pasuje do tego mazurka Adama bodajże, tak?
I retur kom en 99% match og et navn. Adam Mazurek.
To jest ten mężczyzna zaginiony i na podstawie tego zakończyliśmy już nasze działania, bo my jako tutaj policja Drawska prowadziliśmy tylko działanie pod względem poszukiwania osoby.
Marcin och Karolina säger att efter detta var saken lukka för deras del. Fick färdig med två strekar under svaret. När allt kom till allt var de bara på lejt efter en saknad man. Och tekniskt sett hade de funnit han. Han ble bare tilfeldigvis funnet død på et øde jorde på grensa mellom Sverige og Norge.
Då klockan slagit 12:30 och det är dags för nyhetsuppdatering.
Och vi kan nu berätta att ett 5 år gammalt mysterium är nu löst. Polisen vet vem Näsingemannen var. Han kommer från Polen, det berättar Sten Rune Timmersjö som är chef på polisens avdelning för grova brott. Men exakt hur han dog är fortfarande okänt.
Det är ju halva mysteriet är löst. Varför anträffades en man ifrån Polen i Näsinge?
För Sten Rune var halva mysteriet löst. Men fortsatt gjenstod många spørsmål. Hvorfor var Adam naken?
Varför hade han tagit av sig kläder en bit därifrån och så förflyttat sig själv ungefär 200 meter och så dött på den platsen han gjorde då?
Hade någon klädd av honom och dumpat honom där utanför Evelina och Jonas sitt sommarhus? Var det Jonas hade hört mitt på natten, 2 veckor före de fann hovedskallen till Adam? Hvis ja, så vem och hvorfor?
Ja, men det väl, jag tycker det är alltså han, det är ju en människa som har liksom, han är väl värd den uppmärksamheten tycker jag, absolut.
Då Sten Rune pensionerade sig i mars skedde det inte stort mer med Näsingemanns saker. Den var inte längre prioritert. Ingen nya tips kom in och saker blev liggande i en skuff. Men ska se där politiet inte såg och pröva att finna ut hvordan han dödde. Vem var Adam? Och hvorfor endte hovedskallen hans upp på ett öde jorde på gränsen mellan Norge och Sverige? Hundrevis av kilometer borte från hembyen hans. Detta ska du få höra mer om i nästa episode av Hodeskallen.
Du har hört första episode av Hodeskallen från Banda och Svartrost. Regi och klipp är med Thomas Henley. Agnieszka Schweiger och Thomas Alsjär har jobbat som journalister på serien. Robert Barkman är producent och Kari Hesthamar är koproducent och berättare. Musiken är lagad av Thomas Henley. Hvis du har lyst til å høre flere episoder av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svartrost Dok. I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Som abonnent så er du med å støtte alle oss her på Svartrost, sånn at vi kan lage flere dokumentarserier. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svartrost Dok i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svartrost på Facebook og Instagram.